Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Bara vart femte gängmord med skjutvapen klaras upp enligt polisen.
Beviskraven när det gäller den här typen av brott. Många kan uppleva det som tröstlöst då, att driva de här ärendena.
Vi tvekar inte att sätta hårt mot brotten. Vi har skärpt 70 straff, vi har anställt fler poliser. Men vi ser ju att det inte räcker.
Domstolar ska precis som alla andra tåla kritik, men de ska inte utsättas för ett samhällstryck att sänka sina beviskrav.
Gängen växer och dödsskjutningarna är rekordmånga. Samtidigt tycks det svårt att hitta och döma de skyldiga. Men riskerar lösningen att bli sänkta beviskrav och försvagad rättssäkerhet? Välkomna till Djupet om brotten och bevisen. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Ja, i det här andra avsnittet av kvartals nya podd Djupet ska vi försöka förstå lite mer om de svårigheter som polis och åklagare möter när de ska utreda gängskjutningarna och så småningom också åtala någon för dem. Från den sidan kommer ofta klagomål om orimliga beviskrav. Det skämtas om att det krävs sagolika skäl för att få någon dömd. Och från den andra sidan, inte minst bland försvarsadvokaterna, finns en oro över att rättssäkerheten kan vara i fara. Som i förra avsnittet har vi med flera experter men också en panel bestående av två lyssnare. Denna gång heter de Vivica Stigselius och Linnea Lindqvist. Varmt välkomna till Djupet.
Tack så mycket.
Ja, tack.
Om vi börjar med dig Vivica, du bor i Arvika. Du är aktiv i föreningslivet. Du har hjälpt en hel del asylsökande att försöka komma till rätta i Sverige. Vad är du mest nyfiken på när det gäller just den här frågan med dödsskjutningarna och de här svårigheterna som tycks finnas att hitta och fälla de skyldiga bakom morden?
Ja, hur det skulle kännas eller hur det känns att faktiskt ha en faktisk ställning om jag skulle vara liksom, om jag skulle vara jury på riktigt. Hur för då påverkar ju verkligen mitt tyck och min förmåga att bedöma folk som kan det, alltså jurister och advokaters fakta.
Skulle du vara tilltalad av att ha ett jurysystem i Sverige, eller rättare sagt om vi hade det, skulle du vilja sitta i en sån där jury?
Jag tycker det känns fruktansvärt ansvarsfullt, ja. Men kanske. Jag vet faktiskt inte. Jag utsätter mig för det här.
Ja, det är vi glada för. Linnea Lindqvist, du är biträdande rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, och innan du flyttade till västkusten så jobbar du som rektor och lärare i Husby och Rinkeby här i Stockholm. Därutöver är du en flitig twittrare som har många följare under namnet Rektor Linnea. Vilken är din ingång i det här ämnet?
Nej, men jag har ju pratat givetvis med många invånare i de här områdena och föräldrar. Och det finns, upplever jag, en väldigt stor frustration över att det här våldet tillåts att fortsätta. Och jag upplever ju också att ju grövre våldet blir och ju fler skjutningar vi har, desto liksom, jag upplever någonstans att desto mindre, man tänker mindre och mindre på rättssäkerheten. Och jag får ofta fråga så här, varför fortsätter de? Varför tillåter ni i Sverige att de fortsätter att skjuta på det här sättet? Man vill ju bara få bura in dem, en del säger bara utvisa dem. Alltså, det är ofta det jag möter. Det här är ju alltid den liksom diskussionen och konflikten som blir. Rättssäkerhet kontra upprättelse också för offren. Jag menar, föräldrar som har fått sina barn mördade vill ju givetvis att de ska buras in.
Precis det där ska vi försöka bena i. Och vi kommer höra mer från er senare i den här timmen, Linnea och Vivica. Men innan det ska vi fördjupa oss i ett fall som ska prövas av Högsta domstolen. Och ovanligt nog för HD så handlar det just om bevisvärdering. Det rör sig om ett mord för 2 år sedan i Märsta, norr om Stockholm. Där tingsrätten dömde den åtalade mannen till livstidsfängelse. Men där hovrätten gjorde tvärtom och friade honom helt. Knäckfrågan var hur den tekniska bevisningen som utgjordes av indicier skulle bedömas.
Det är den 2 oktober 2020. Klockan är 11.43 och den 24-årige Wissem Mesoudi står och väntar på en buss i korsningen Östra Galaxvägen och Rymdgatan i Märsta. Precis samtidigt som bussen kommer in och Wissem Mesoudi ska kliva på kommer en man springande mot busshållplatsen. Förloppet filmas av bussens övervakningskamera. Mesoudi, som en minut senare kommer vara avliden, ser den annalkande faran men allt för sent. Mördaren hinner komma på några meters avstånd när han avlossar första skotten. Skytten som syns på filmen är klädd i en grön parkasjacka och håller vapnet, en pistol, framför sig med båda händerna. Det hela är över på mindre än en minut. Wissem Mesoudi försöker undkomma genom att springa bakom bussen och gör fruktlösa avvärjningsförsök genom att vifta med händerna. Men mördaren är mycket nära och fortsätter avlossa skott efter skott. Sammanlagt kommer 8 patronhylsor att hittas på platsen. När offret har fallit till marken försvinner skytten iväg på samma elsparkcykel som han kommit med. Vid brottsplatsundersökningen hittas patronhylsorna, varav flera bär DNA-spår. Och ganska snart får polisen träff. Det gäller en 23-åring som rör sig i kriminella kretsar. Rickard Wahlqvist är den åklagare som så småningom kommer att åtala honom för mord.
Framförallt är det ju då de här DNA-träffarna som sker på hylsorna som gör att han blir misstänkt. Och sen, det man vet om den här personen, det är ju att han rör sig i vart fall till viss del i samma kretsar som offret då.
Han häktas på den svagare misstankegraden och släpps efter en vecka. Men spaningarna mot honom fortsätter, bland annat genom hemlig telefonavlyssning. Och bilden av 23-åringen som tänkbar mördare blir allt starkare.
Han kanske inte diskuterar just det här mordet, men det är brottslighet i allmänhet och det är vapenhantering och det är även vad vi förmodade då andra planerade mord.
Efter 4 månader görs ett viktigt genombrott. Vid genomgången av föremål som tagits i beslag vid husrannsakan av den lägenhet där 23-åringen bor med sin bror hittas en grön parkasjacka av samma modell som den som mördaren bar på övervakningsfilmen.
Dels den avlidnes DNA, men sen är det även hans eget DNA på jackan. På ställen på jackan där jag menar att man kan förvänta sig DNA-besudling då av en person som har använt jackan.
23-åringen åtalas i Attunda tingsrätt och döms av en enig domstol till livstidsfängelse.
Utredningen visar att befann sig i området för gärningen, hade tillgång till en elsparkcykel vilket gärningsmannen använde och att han, enligt vad som framgår av avlyssningar, i annat sammanhang har pratat om användning av vapen och möjligen om en annan skjutning. Det är sammanfattningsvis ställt utom rimligt tvivel att är gärningsman.
Men domen överklagas till hovrätten som kommer till en annan slutsats. Där menar man att det inte helt går att bortse från att mördaren trots allt var någon annan.
Det kan enligt hovrättens bedömning alltså finnas alternativa förklaringar till såväl förekomsten av DNA på hylsorna som till att den jacka som gärningsmannen burit fanns hos än att denne är mördaren. Det kan inte uteslutas att har hanterat den ammunition som användes vid mordet utan att vara gärningsman.
Hovrätten dissekerar ju med bevisningen och tittar på varje bevis som har lagt fram och konstaterar att det är besvärande för en tilltalade, men att det här inte ställer ut någon rimlig tvivel. Man utesluter inte en alternativ gärningsman som jag ju skriver. Det gjorde mig något förvånad. Det var också det som gjorde att jag agerade så tillvida att jag tog kontakt med vårt utvecklingscentrum och att de då skulle kontakta riksåklagaren för att avgöra om det här skulle överklagas till Högsta domstolen.
Och så blev det. Och åklagaren Rickard Wahlqvist tror att utslaget kan spela stor roll, inte bara för honom.
Det här blir intressant, menar jag, för rättstillämpningen, hur man ska värdera den här typen av indiciekedjor, men också jämfört med alla andra bevis, och hur man ska göra en samlad bedömning och även var så att säga, nivån ligger förutom rimligt tvivel.
Det sa Rickard Wahlqvist, åklagare i det här målet, och reporter var Åsa Julin. Och när vi har den här bakgrunden på plats så ska vi försöka be oss ner i djupet med hjälp av
Mirja Högström är domare sedan 8 år tillbaka. Under många år på Stockholms tingsrätt, men i somras tog hon steget över till Svea hovrätt. Vid det senaste gängrelaterade mål som hon dömde i hölls rättegången för några veckor sedan. Mirja Högström tycker att det är viktigt för domare att kunna hänga upp sina bedömningar på principer. Johan Eriksson är advokat sedan många år och blev känd för den breda allmänheten när han försvarade Rahmat Akilov efter terrordådet på Drottninggatan. Men inom sitt eget skrå har han länge varit känd. Under 8 år i rad har han utnämnts till advokaternas advokat, det vill säga till den försvarare som andra advokater helst skulle vilja ha som försvarare. Christian Dahlman är professor i allmän rättslära vid juridiska fakulteten på Lunds universitet. Han är expert på bevisvärdering och driver också podden Öppet fall. Där går han på djupet kring allt från bevisningen i Palmemordet till Encrochat och rättegången mot Joe Hill. Anders Karlsson är utredningsledare vid Polisregion Stockholm och har stor erfarenhet av att jobba med gängmord och annan brottslighet som sker i gängkriminell kontext. Det finns inga incitament för en misstänkt att tala sanning i vårt system. Och det är ett problem för polisen, tycker han.
Mm. Så låter presentationen av våra medverkande. Varmt välkomna ska ni vara alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
För den fjärde har vi på band. Det är Johan Eriksson det. Så honom kan jag inte säga välkommen till här och nu. Ja, det här målet prövas i dagarna då av Högsta domstolen. Christian Dahlman, det är väl ganska ovanligt att HD prövar just bevisvärdering. Varför är det så?
Det beror ju på att det finns en princip i svensk rätt som handlar om principen, den kallas för principen om fri bevisvärdering. Och den innebär att det inte ska finnas några normer i praxis utfärdade av Högsta domstolen för hur lägre domstolar utför sin bevisvärdering, utan den sker då fritt. Och det är ju därför som inte det är så vanligt att man tar upp fall. Högsta domstolens roll i rättssystemet är ju att ge vägledning till de lägre domstolarna om genom att fylla ut lagar, tala om hur olika paragrafer ska tolkas. Och det är ju då ofta rättsfrågor, alltså hur olika lagregler ska tolkas, som man då riktar in sig på.
Vilket var det senaste viktiga HD-målet som hade med bevisvärdering att göra och vad ledde det till?
Alltså ett fall som ju ofta citeras bland jurister är det så kallade balkongfallet från 2015. Det har ju blivit ett sånt där standardfall som domstolar nästan rutinmässigt hänvisar till om hur bevisvärdering ska gå till. Jag tycker personligen att det är ett fall som ger väldigt lite vägledning. Så att domstolar hänvisar till det här som om nu har HD givit en metod som vi följer, men i praktiken så lämnar den i princip fältet fritt för domstolarna. Så att det blir liksom en slags skenvägledning skulle jag vilja påstå.
För de som blir nyfikna här nu, väldigt kort resumé, vad handlade balkongfallet om?
Balkongfallet handlade om ett par som bråkade i en lägenhet och sen så är det så att kvinnan ramlar ner från en balkong, där av ordet balkongfallet, från 6:e våningen för mig, ramlar ner och mirakulöst överlever men med allvarliga skallskador, och sen så blir han åtalad för försök till mord, och så hävdar han att det är så att hon försökte begå självmord, att det inte var som åklagaren påstår att han då slängde henne över räcket.
Och vad landade Högsta domstolen i när det gällde skuldfrågan då?
Han blev dömd.
Okay.
Man ansåg att den tekniska bevisningen i det fallet, det var ju då blodspår och annat i lägenheten, visade att hans berättelse, som ju gick ut på att de hade bråkat men att han inte hade misshandlat henne, att den var osann.
Mm. Mirja Högström, många från allmänheten undrar nog hur hovrätt och tingsrätt kan komma till så diametralt olika slutsatser som de gjorde i det här Märsta-fallet. Då. Och du har ju faktiskt erfarenhet från båda de instanserna.
Jag tror inte att det har med instanserna att göra, vill jag börja med att klargöra, utan att det handlar om hur var och en värderar bevisningen. Och precis som Christian Dahmen säger så har vi fri bevisvärdering. Det är ju inte en exakt vetenskap när man värderar indicier, utan det finns någon slags gräns där man tycker att nu är det ställt bortom varje rimligt tvivel att den här personen har gjort sig skyldig till det som åklagaren påstår. Och man rör sig väldigt nära den gränsen, både i tingsrätt och hovrätt när vi pratar om Märsta-fallet.
Mm. Ja, och den gränsen mellan tummen och pekfingret, hur uppfattar du att, var går den?
Alltså det ska inte finnas någon rimlig alternativ förklaring till hur det här brottet har gått till än att det är den påstådda gärningsmannen som har gjort det.
Så åklagarens påståenden i domstolen, det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till på annat sätt?
Precis. Mm. Och när vi pratar om indiciebevisning eller struktural bevisning, då tittar man på vad man får fram för struktur eller mönster när man värderar all den tekniska bevisningen som läggs fram. Jag brukar ibland tänka på att man har kanske till 3000 bitars pussel. Och har man många indicier, då kanske man har fått ihop 2700 bitar. Och då finns det inte så många andra bilder som kan träda fram där. Men om man inte har lika många indicier eller lika mycket bevisning, då kanske man har 1500 bitar. Alltså det här är ju en jämförelse.
Jo, en metafor.
Ja, precis. Och då kan bilden se väldigt olika ut om man tittar på de 1500 bitar som saknas.
Man kan pussla fram ett annat händelseförlopp.
Exakt.
I det här fallet verkar det ju då handla om hur de olika domstolarna har sett på bevisningen som helhet respektive hur de har sett på de olika indicierna var för sig. Och det där är ju en diskussion som har förts lite grann hur man ska tänka. Hur tungt ska helheten väga? Hur tungt ska varje liksom, indicium väga? Har du några tankar kring det?
Ja, alltså, och jag tror att man måste göra båda de här värderingarna. Alltså man måste titta på varje bevis för sig och göra en värdering av hur tungt just det beviset väger. Och sen måste man titta på det här pusslet eller strukturen där varje del är mer eller mindre tungt vägande.
Christian Dahlman, det där är väl ändå en diskussion som förs inom akademin också. Just hur tungt ska helheten väga relativt delarna? En del domstolar har ju fått kritik för att de liksom nagelfar de här indicierna in i minsta detalj på ett sätt som inte blir riktigt rätt, enligt vissa.
Ja, alltså det är ju det som är svåra med de här så kallade indiciemålen är ju att det ofta ser ut på det sättet att det finns ett antal olika omständigheter som var och en ger stöd för åklagarens gärningsbeskrivning. Men där varje omständighet ensamt taget för sig inte är så stark att man kan säga att nu är det här styrkt. Varje omständighet talar för detta. Men då räcker inte var en för sig. Och då så måste domstolen väga samman de här. Och det där är ju en svår fråga. Därför att då måste domstolen fråga sig, ja, vad är då, hur sannolikt är det att alla de här sakerna skulle föreligga som pekar mot den tilltalade om det vore så att han vore oskyldig. Och om det då är väldigt osannolikt, då ska man göra bedömningen att det då är praktiskt taget uteslutet.
Det är där man,
att han är oskyldig.
Det är där man hamnar då.
Men det svåra är den här sammanvägningen.
Jag förstår. Anders Karlsson, hur typiskt tycker du att det här Märsta-fallet är för den typen av fall som du hanterar i din vardag som utredningsledare?
Jag skulle säga att det är ett typiskt fall. Det är ofta så här det ser ut. Och det mest bärande är väl avsaknad av muntlig bevisning kan man väl säga. Det vill säga att vi har målsäganden eller vittnen eller misstänkta för all del som på något sätt hjälper att berika bilden av hur vi ska tolka de här bevisen. Och det gör att ganska ofta hamnar vi i ett läge där det är just fråga om teknisk bevisning. Det är ju någon mån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Svåra att kvantifiera och ge lika värden. Hur värderar man en mastuppkoppling på en mobiltelefon kontra ett DNA på ett rörligt föremål eller blodstänk på en jacka? Så jag skulle säga att det här är ett ganska typiskt fall.
Hur mycket tänker ni i utredningens inledningsskede på, och kanske genom hela utredningen, på hur domstolarna kommer att agera när ni börjar samla bevis då efter att ett brott har begåtts?
Jag skulle säga att det är helt avgörande att vi har det förhållningssättet. Alltså hela vårt system är uppbyggt på att de åtgärder vi vidtar ska ha någon typ av bevisvärde. Och vi sätter inte själva det bevisvärdet. Så funkar inte i rättsstat. Allt annat är främmande, utan det är ju till slut domstolarna som avgör, och syvende och sist högsta domstolen som avgör vad som har ett bevisvärde. Så vi är väldigt styrda av vilka åtgärder vi vidtar. Så det finns en konsekvens för den praxis, så att säga.
Du och Mirja är beroende av varandra, kan man säga. Vi ska lyssna några minuter också på advokat Johan Eriksson då, som jag intervjuade här igår. Och hans intryck är att den allt intensivare diskussionen om bevisvärdering har sin grund i ett samhälle som blir allt mer trött på en brutal brottslighet som rättsväsendet inte tycks rå på.
Om samhället vill lyckas, och när man inte lyckas, så har det nu ytterst hamnat till och med på domstolarnas bord att det är deras fel, de ställer för höga beviskrav.
Ytterst säger du som att det vore något ganska oerhört att kritiken till slut landar där.
Nej, inte oerhört, men det är väldigt viktigt i en demokrati att vi har fria domstolar som vågar döma som domstolarna vill. Det vill säga, om bevisningen räcker ska de fälla, och om bevisningen inte räcker ska de inte fälla. Om man ska vara domstolar ska precis som alla andra tåla kritik, men ska liksom inte utsättas för ett samhällstryck att sänka sina beviskrav. Det tycker jag är allvarligt.
Ser du en sån risk nu?
Jag ser en sån risk i det samhälle vi lever i, och det har förekommit förr. Från början handlade det om narkotikabrott, där högsta domstolen faktiskt till slut i en dom sa ungefär så här: vi har beviskrav även i narkotikamål. Och då var det narkotikan som stod överst på agendan.
Och innan dess så uppfattade jag dig som att du tyckte att man kanske dömde lite för lättvindigt, ja, när det gällde narkotika.
Ja, så var det ju. Det fanns en tid, och det tyckte i alla fall högsta domstolen, så det är inte bara jag. Nej. Utan där man tyckte att beviskravet blev lägre och lägre och lägre, därför att det handlar om att vi alla tycker att vi måste bekämpa någonting som vi tycker är dåligt.
Och det här är ju på sätt och vis då ganska likt. Alla tycker det är dåligt att unga män med hela livet framför sig skjuter ihjäl varandra för oftast små saker. Hur typiskt är det här målet i den meningen att det här rör sig om personer som båda, om jag får säga så, förmodligen är skyldig till en hel del annat, men möjligen inte just det här då, om vi tittar på gärningspersonen. Och att det riskerar det i sig, att det här är kriminella som nog har mördat någon annan och som är brottsaktiva, att man sänker beviskraven av den anledningen.
Ja, jag anar ju att en del av bevisningen i det här målet är att man, som det framgår här, genom telefonavlyssning som inte knyter honom till just det här brottet, men som knyter honom, eller i alla fall talar för att han lever ett kriminellt liv, att det också blir ett indicie för att man är skyldig. Och så tycker inte jag att man kan tänka.
Så advokat Johan Eriksson alltså. Mia Högström, det var ju flera intressanta saker som kom upp här. Exempelvis huruvida frustrationen över den växande gängbrottsligheten gör att domstolarna har hamnat i skottgluggen för att ni friar alldeles för många. Uppfattar en del domare så idag, att det är ett tryck mot er?
Det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte svara för hela domarkollektivet. Nej. Jag tror att den absoluta majoriteten av svenska domare har väldigt hög integritet.
Man kan ju tycka det är obehagligt ändå. Jag tror att Johan Eriksson nämnde när jag intervjuade honom att någon domare som hade friat i ett väldigt uppmärksammat sexualbrottsmål fick ett, som han sa, ett helvete. Han blev liksom förföljd av folk. Ser man ingen sån risk alltså?
Det är klart att risken finns, men jag tror inte att den risken påverkar dömandet, om det var det som var frågan. Ja. Men jag tyckte en annan sak som Johan Eriksson sa som jag tycker är intressant, det är, han pratar om beviskrav. För att, alltså, vi måste ju skilja på bevisvärdering och beviskrav. Och beviskravet är ju inget som HD ska pröva nu, utan de ska ju pröva värdering av indiciebevisning mot det beviskravet. Och jag har inte uppfattat det som att det finns ett krav på att vi ska sänka beviskravet.
Möjligen förändra bevisvärderingen då.
Precis, I stand corrected om det nu är så att det finns ett sånt krav. Men det är väl inte det jag har från polishåll. Men, ja.
Ja, vi kan väl fråga polisen Anders Karlsson, finns det ett sånt krav?
Att sänka beviskravet? Ja. Nej, det skulle jag säga att det inte gör. Och det är ju så när vi rör oss, och vi kommer säkert prata mer om principer, men varje princip som omsätts blir ju också en praktisk åtgärd eller en konsekvens. Och när vi pratar om de här sakerna, så vi pratar om beviskrav, vi pratar om att någonting ska vara rimligt eller orimligt och det ska vara sammanvägt, så lägger vi olika saker i det här. Och det är väl egentligen det som är kärnfrågan i någon mån. Så ska vi sänka beviskravet? Nej, det ska vi inte göra. Och det är ju lätt att göra det hypotetiska experimentet att sätta sig själv på den anklagades bänk. Frågan tycker jag snarare är vilket värde eller vilken kraft har de olika bevisen tillsammans. Det är väl snarare det som är frågan. Hur ska man se på det?
Det vi var inne på lite tidigare. Christian Dahlman, Johan Eriksson nämnde ju Högsta domstolens rätt uppmärksammade avgörande när det gäller narkotikabrott. Förstår du direkt vad han syftar på?
Alltså det finns ju sedan lång tid en debatt bland jurister i Sverige om beviskravet, om det till exempel är så att det är differentierat mellan olika brott. Om man läser domar så får man ju intrycket av att det är samma höga beviskrav som gäller oavsett vad det är för typ av brott. Det är så domarna är skrivna. Men jag känner ju många advokater som brukar hävda att i praktiken är det inte så, utan det varierar. Beviskravet är differentierat så att det då är för lindriga brott är det lägre, och under vissa perioder då så det finns ju advokater till exempel som har hävdat att beviskraven i sexualbrottsmål har då är klart lägre än i narkotikamål till exempel och sådär. Så att det finns ju en sån pågående diskussion där aktörerna i domstolen har lite olika bild av vad det som händer. Det tycker jag är rätt intressant. Att prata med åklagare, domare och advokater, så får man ofta helt olika verklighetsbeskrivningar av vad som händer i det här rummet där de alla sitter.
Mirja Högström, hur viktigt eller hur nervös är man över att det ska bli fel om man dömer en person till livstidsfängelse jämfört med 6 månader? Alltså, jag förstår att du kommer säga nu att det är ingen skillnad, men jag ska lyssna på hur du säger det.
Alltså, det är klart att man är mer nervös att döma fel om någon riskerar livstidsfängelse. Men nervositeten och bevisvärderingen och beviskravet är ju inte samma sak. Men alltså, domare är ju också människor. Det är klart att man inte vill döma någon felaktigt till livstidsfängelse.
Det är ju en diskussion som har förts bland poliser. Vi hörde det här i introduktionen också. Det var i och för sig en åklagare som sa att vi håller på att tappa modet. För det verkar ju helt omöjligt att få någon dömd och domstolarna friar hela tiden. Anders Karlsson, känner du igen den där känslan, även om du inte kanske håller med om slutsatsen?
Jag kan väl känna igen frustrationen. Det kan jag absolut göra. Men det är ju inte så att vi är helt utan fällande domar i den här typen av mål, och det gäller ju att analysera för oss som jobbar i vardagen med det. Vad är det som har vad skiljer den här förundersökningen som har lett till en lagakraftvunnen fällande dom kontra andra som inte har gjort det? Så för oss handlar det ju om analysen, men absolut, visst känner jag igen att det som kan beskrivas som att beviskraven har höjts eller sagolika skäl. Mm. Det kan jag känna igen. Sen tror jag vi lägger återigen. Jag tror vi lägger olika saker i det ordet. Men samtidigt så tror jag det är viktigt att se att ett av skälen till att det har blivit så. Det är också att vår förmåga har ju också ökat. Att vi har större möjligheter, och den tekniska utvecklingen generellt i samhället har ju lett till att det finns flera spår för oss att hitta.
Då är det också svårare att välja, tänker jag. Eller? Det finns ju så hur mycket som helst. Det finns kamerabilder, det finns mobilmaster, det finns saker.
Ja, innehåll i mobiltelefon, vilka aktiviteter man har gjort. Den forensiska utvecklingen, alltså den kriminaltekniska utvecklingen, har ju också gått framåt väldigt mycket på de snart 80 åren som rättegångsbalken har varit i kraft. Men det är väl ingen överraskning att säga att det är sällan vi hittar något entydigt bevis som positivt knyter en person till en viss gärning bara på ett en typ av bevis.
Jag förstår. Christian Dahlman, jag tänkte innan vi lämnar helt det här Märstamålet. Du skrev ju en väldigt intressant artikel i Svensk Juristtidning där du tillämpade ett mer naturvetenskapligt sätt att bevisvärdera i just det målet. Jag vet inte hur lätt, du är ju pedagog, vi får se hur det går. Men kan du förklara för en icke-jurist ungefär vad poängen var med det där experimentet?
Alltså det är ju inget som jag har tillämpat bara i det fallet.
Nej, jag vet. Utan
det är någonting som jag har skrivit mycket om många olika fall. Alltså man kan ju säga så här, jag nämnde ju tidigare att de här indiciefallen ger upphov till den här svåra bedömningen av samverkande bevisning. Om man tänker sig i det här Märstafallet då, så är det ju så att den tilltalade använder ju det faktum att han ingår i ett kriminellt gäng till sin fördel i sin argumentation och säger att hans förklaring till exempel att hans DNA finns då på hylsorna på brottsplatsen är att jag ingår i det här gänget och där är det så att vapen roterar och används och hans förklaring skulle då varit att det är liksom någon annan i hans gäng väl, som har gjort det här, han kan säga inte vem. Och sen så har jag hanterat det här vapnet under tidigare tillfälle och det är därför mitt DNA finns då på de här hylsorna. Och han har liknande förklaring till den här jackan i hans lägenhet, där umgås också personer i det här gänget och sådär. Och då måste ju domstolen ställa sig den här frågan, okej, men vänta lite, hur sannolikt är det att en oskyldig person, även om han nu ingår i ett sånt här gäng, att det skulle vara så att även om han är oskyldig så råkar hans DNA finnas här på grund av att vapnet roterar och jackan råkar finnas i hans lägenhet och så vidare och de här andra omständigheterna. Och det där är ju en svår sannolikhetsbedömning. Alltså det är ju en sannolikhetsfråga, hur sannolikt är det att alla de här omständigheterna skulle föreligga om man är oskyldig. Och vi vet från psykologisk forskning att vi människor är otroligt dåliga på att korrekt bedöma sannolikheter med hjälp av vår intuition. Det finns hur mycket forskning om det som helst. Så att, och det gäller ju jurister också. Jurister är ju också människor och har ingen särskild utbildning i sannolikhetskalkyl, tyvärr. Va? Så därför har jag ju under ett antal år förespråkat att man skulle kunna förbättra rättssäkerheten genom att vi jurister låter oss vägledas i vårt tänkande i bevisvärdering av de matematiska principerna för sannolikhetskalkyl.
Och då finns det något som heter Bayes-teorem, eller hur?
Ja, precis. Alltså det kallas ju Bayesians metod. Det är ju det som forensiker idag använder. När det är ju något som redan finns i rättssystemet. Alla utlåtanden som kommer om DNA eller vad det nu är för någonting som kommer från polisens forensiker på Nationellt Forensiskt Centrum är ju... De är ju då bedömda enligt Bayesiansk metod och de är levererade i ett Bayesianskt språk på en utlåtande skala som bygger på det här Bayes-teorin. Och därför så brukar jag säga att om, till att börja med, för att domare överhuvudtaget ska förstå de här utlåtandena, så måste man ju förstå den bakomliggande matematiska modellen som forensikerna använder. Annars så riskerar man ju att missuppfatta resultatvärdena, överskatta dem eller underskatta dem.
Mirja, förstår ni det här? Alltså, om du förstår, det är en fråga, men är din bild att kåren som helhet har koll på det där?
Alltså, jag kan inte uttala mig om kåren som helhet har koll på Bayes-teorem, men jag ska ärligt säga att inte jag har hört talas om det tidigare. Men däremot så har vi ju fått utbildning på NFC och alltså hur vi ska värdera de här utlåtandena som går då från -4 till +4. Till exempel på DNA-träffar. Och, ja, det kan vara lite olika.
Så det kan ni värdera?
Ja.
Mm. Okej, Christian, vi återkommer till det här.
Jag håller inte riktigt med om det där. Men alltså det är ju, alltså jag träffar väldigt mycket domare. Och tyvärr så är den där, jag har själv medverkat som lärare på den där utbildningsdagen på NFC. Och tyvärr är den liksom inte tillräcklig för att man, de som går därifrån har förstått den här utlåtande skalan. Vad en +3 till exempel betyder i matematisk mening. Tyvärr är det liksom inte så.
Säger Christian Dahlman, och du lyssnar på Djupet, en podd från Kvartal, Sveriges minsta men vassaste mediehus. Då ska vi ta och konsultera vår lyssnarpanel några minuter nu och se vad ni får för tankar av diskussionen så här långt, som har svängt sig från allt från Bayes-teorem till mera profana saker. Linnea Lindqvist, vad säger du? Kommer brottslingarna undan för lätt idag på grund av att bevisvärderingen är allt för strikt?
Alltså det är inte, jag är lärare och skolledare, jag är inte jurist, det kan jag inte avgöra. Men det är väldigt tydligt att det finns en diskrepans kring den juridiska gången och liksom det maskineriet och hur människor som drabbas av den här brottsligheten upplever det. Det tycker jag är ganska tydligt, och jag kan ju något sätt ur ett föräldraperspektiv, kanske när man har barn som har dragits in i en kriminalitet, att det finns en enorm frustration och liksom, varför fortsätter det här våldet? Och jag tänker också att jag kan förstå att man tänker mindre på rättssäkerhet när vi faktiskt har så otroligt många skjutningar. Mm. Och när det är allt yngre. När vi ser också att barn som är liksom under 15, vi har barn under 10 år som rekryteras. Så jag kan förstå att man tänker att rättssäkerheten är inte lika viktig och vi måste bara lösa det här.
Har du någon fundering eller fråga till panelens andra halvtimme? Något som du gärna skulle vilja ha svar på?
Nej, men jag tycker att det är viktigt just det här hur man också kommunicerar och förståelsen för hur går det här till. Alltså så här, och jag tänker också att en jätteviktig del för att komma till bukt med kriminaliteten handlar om tystnadskulturen också. Hur ska man hantera den? Jag tänker kring anonyma vittnen och kronvittnen till exempel.
Mm, vi ska se
alltså,
om det...
Är det rätt väg? Det är också rättssäkerhetsmässigt väldigt tveksamt, men det kanske är det som krävs.
Mm, rättssäkerheten i ena vågskålen och frustrationen över att det här bara pågår i den andra, då sammanfattar jag dig. Vivica Stigselius, vad funderar du på när du lyssnar på våra experter?
Ja, att det är fruktansvärt svårt. Jag menar, man skulle ju önska att man kunde döma någon bara för att den här mannen då, 23 år var han, så han är vuxen, va? Han som sköt.
Ja.
Han,
eller vi vet inte om han sköt, han var misstänkt för det.
Nej, ja, just det. Typ. Han kommer ju kanske att skjuta någon annan och åker fast då eller inte. Och då känns det ju väldigt frustrerande att någon får chansen att göra det samtidigt. Ja. Varför behåller man en jacka som man har på sig när man mördar någon? Jag skulle inte göra det. Jag skulle hänga den hos någon annan. Varför har din jacka försvunnit? Bla bla bla. Jag skulle ändå göra mig av med jackan. Det är jättekonstigt att den finns kvar överhuvudtaget. Patronerna, ja, man sysslar med patroner då liksom, för man delar dem och här får du några kulor, bla bla. Det kanske man inte har tittat på om det bara är hans DNA och alla andra fanskar på sig.
Och hans flickväns DNA fanns faktiskt på en patron också. Ännu märkligare kan man tycka. Men det är intressant, det du beskriver ger ju bilden av hur svårt det är att bedöma de här sakerna om man sitter i domstol, tänker jag. Eller?
Ja, det förstår jag. Och jag tänker på det här jättegamla fallet, en man som satt inne för livstid. Jag tror jag känner en av dem som var med och kämpade för honom, att han blev så småningom frikänd då. Och flyttade med sina miljoner han fick, eller hur mycket han fick, till något annat land.
Du tänker på Joy Rahman?
Ja, just det.
Och det slutade ju inte så väl för honom. Och,
nej, det gjorde inte det.
Behövde i för sig inte vara ett bevis för att han var skyldig till det han anklagades för här.
Nej.
Men nog kändes det konstigt hur det där slutade. Mm. Har du någon fråga som du tycker är absolut nödvändigt att vi försöker besvara under andra halvan?
Nej, jag står frågande. Hur ska det gå? Hur ska man...
Det är inte det sämsta.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Heller att stå.
Nej, men det var väldigt intressant att höra det här om vad det nu heter, de matematiska principerna. Använder man sig av dem liksom? För att jag menar, det är ju väldigt, väldigt sannolikt att han har begått det här brottet.
Vi ska passa den frågan snart till Christian Dahlman igen, som ju brinner för detta. Vi ska åter till experterna och fortsätta prata lite mer om bevisvärdering, men gå lite bredare. Jag tackar er så länge. Ja, Christian Dahlman, du har väl nästan redan svarat på frågan huruvida det här används i domstolar idag.
Alltså du tänker på bayesiansk metod och sådant. Ganska lite. Alltså därför att jurister har ju ingen utbildning i detta. De använder sin intuition när de ska försöka att bedöma den samverkande effekten av olika indicier. Och som jag sa tidigare så är ju det ingen bra metod.
Det där måste Mirja få svara på innan du fortsätter. Ni använder er intuition, säger Christian.
Jag vet inte exakt var han har fått det ifrån. Jag skulle inte säga att vi använder oss av vår intuition, utan att vi tittar på den bevisning som finns i målet och värderar hur tungt den väger för att styrka åklagarens påstående.
Ja, hur gör du då när du räkna samman samverkande bevisning och du inte använder intuition? Hur gör du?
Alltså det beror ju på vad det handlar om för bevisning. Och det är därför jag tycker att det är så bra att HD nu har tagit upp Märstafallet. För att precis som Anders var inne på, så har vi ju haft en väldigt stor teknisk utveckling där vi har en hel del bevismedel och bevisning som inte har funnits tidigare. När det kommer till DNA-bevisning så har vi nu de här DNA-XS som gör att man kan plötsligt få fram bland DNA och se att varifrån de kommer. Tidigare bland DNA har gjort att man inte har kunnat se vems DNA som finns på, men nu kan man se vems och också till vilken grad. Det har skett en enorm teknisk utveckling som gör att vi har många nya bevis som vi värderar då på olika sätt. Och därför så tror jag att det är oerhört välkommet att HD nu tittar på hur man ska värdera den här sortens bevis.
Christian, du ska få faktiskt lite mer motstånd från ett annat håll. Advokat Johan Eriksson har ju varit också inne i den här debatten, och han menar att, precis som du också sa, det är ingalunda något nytt att användas av bayesiansk metod och liknande mer naturvetenskapliga metoder. NFC, som du sa, använder ju det redan. Men Johan Eriksson ser stora faror med om det här skulle få större genomslag i domstolarna.
Det där är ganska farligt. Jag kommer ihåg att jag tittade på något sånt exempel där man till exempel då hade funderat på en övervakningsfilm, alltså helt enkelt, eller inspelat material från ett mord. Och så skulle man då fundera på om det var rätt person som befann sig på den här platsen. Och då tänker man att om man skickar en film till NFC, så tänker kanske du och jag att de gör ansiktsjämförelser, mäter din näsa eller panna eller ser om de hittar något ärr på dina händer eller något sånt där. Men det var inte så man hade gjort. Utan man hade då lagt upp en rad omständigheter. En av dem till och med att personen talade svenska. Och så använde man alla de här faktorerna, och så kom man fram till något fullständigt häpnadsväckande resultat som sa att det var den här personen som var åtalad, som förekom på den här ganska dåliga filmen, bland annat bara min hand. Jag verkligen intresserade mig för det där fallet. Jag var inte alls försvarare, utan jag var mer intresserad av att fundera över det här Bayes teorem. Och i den tekniska bevisningen, så som den redovisades för domstolen, så redovisade man bara sannolikhetsbedömningen.
Och den var hög?
Ja. Och om jag var domare och sa att NFC har tittat på den här filmen och vi kommer fram till att det är en på miljonerna att det är du, då tycker du och jag att då ska vi döma.
Om det är en på miljonerna att det är någon annan.
Ja, just det. Ja. Men vad som har hänt då är realiteten att man har flyttat bevisvärderingen till NFC. Det är ju faktiskt en tjänsteman på NFC då, som genom att ställa frågor och tillföra en massa moment räknar ut det. Då har man faktiskt förflyttat bevisvärdering till NFC, som är en del av polisen. Så att Bayes teorem har funnits länge i Sverige, och märkligt nog så tror jag fortfarande att det är så att inte alla domare kanske ens känner till det.
sa Johan Eriksson. Christian Dahlman, du gillar ju det här angreppssättet. Vad tycker du om Johan Erikssons kritik mot det?
Alltså det är ju absolut så att bevisvärderingen ska göras av domaren och inte av de olika forensiska experterna. De ska hjälpa domaren med sin expertkunskap, men i slutändan så är det domaren som ska göra bevisvärderingen. Och jag skulle vilja påstå att med rätt kunskap från domarens sida och också försvararens för den delen, så att man kan läsa NFCs utlåtande och förstå vad det står där, så ökar ju den möjligheten. Därför att innan man började jobba på det här sättet, så var forensiska experter och rättsmedicinska experter ofta gjorde var att de uttalade sig i allt eller inget termer. Att det ofta kom, om det var en sån expert som vittnade i domstol, så var det ofta så, om det var en fingeravtrycksexpert till exempel, så sa de då att ja, det här fingeravtrycket kommer från den här personen. Och om det bara var en del saker som talade för det kanske var ett partiellt fingeravtryck till exempel. Så att man liksom inte kunde säga säkert, men det fanns en del som talade för det. Då var det traditionella sättet att säga, ja men nu kan vi inte säga någonting. Det vill säga, antingen så säger man att det här säkert är det här på det här sättet, eller så säger man ingenting. Så att man använder liksom inte hela den här gråskalan av osäkerheter och sannolikheter där det fanns mer, större eller mindre stöd för en viss hypotes. Så att det som är poängen med att det här nya systemet, som det nya och nya, men som ändå har pågått på en tid av NFC, där man då jobbar med den här utlåtandeskalan, är att man har utvecklat ett språk för att kunna tala om gråskalan. Och det blir ju mer informativt, och det blir ju också mer möjligt för domstolen och försvararen att granska detta. Jag tycker Johan Eriksson motbevisar sig själv. Det faktum att han nu sitter och berättar hur han kritiskt granskade det här och såg brister i det, visar ju just att det är möjligt för en försvarare att göra den kritiska granskningen nu på ett sätt som inte var möjligt tidigare.
Mirja Högström.
Ja, nej, jag vill bara säga att jag håller med Christian Dahlman om det han sa nu senast. Att det är ju såklart att det är väldigt värdefullt för oss domare att få den här skalan. Men jag tänker också att alltså det är, när man har teknisk bevisning, indiciebevisning, så är det ju också så att vi måste sätta det i någon form av sammanhang. Och problemet med indiciebevisning är att det ju kan finnas alternativa förklaringar till varför till exempel DNA finns på en jacka eller på en patronhylsa.
Och vad kan det vara för alternativa
till
förklaringar?
Till exempel kontamination. Eller att man, alltså det här är ju rörliga föremål. Man kan, och DNA kan finnas kvar ganska länge på rörliga föremål. Så att man kan till exempel då hantera patronhylsor i ett annat sammanhang. Eller lånat någons jacka. Och där finns det ju en massa andra faktorer som vi måste väga in. Till exempel, var finns det här DNA-spåret på jackan? Är det på insidan av mudden eller insidan av kragen? Då är det mycket tyngre vägande än om det finns bara på ärmen, för att man har lyft jackan till något annat ställe.
Hur jobbigt är det för er som domare då att hantera de här gråskalorna? För jag antar att det är väldigt härligt med en expert som säger att det här talar till 100% säkerhet att det här är hans fingeravtryck. Istället för i viss grad. Eller så.
Här vill jag säga två saker. Det ena är att såklart så är det skönt med experter som säger exakt hur det är. Men där har vi i svenska domstolar haft ganska dåliga erfarenheter där det sedan har visat sig att det är felaktigt.
Vittnespsykologer till exempel.
Till exempel, det var faktiskt det jag tänkte på. Ja. Det andra är att det är svårt med gråskalorna. Bevisvärdering i brottmål, men också i ett visst, men framförallt i brottmål är bland det svåraste som vi ägnar oss åt. Å andra sidan ägnar vi oss åt det liksom dagligen. Så att, när Christian Dahlman pratar om intuition, så tror jag, jag håller inte med om
det. Men blir du inte sugen då på att ge ett sånt angreppssätt som Christian Dahlman för fram då, där du kan sitta och föra in olika parametrar i en formel och sen på andra sidan så kommer det ut en sannolikhet som då kan du väga av? Så här,
ja. Alltså, jag tror att det blir för instrumentellt. Alltså, som jag var inne på alldeles nyss, så måste man hela tiden sätta de här bevisen i ett sammanhang. Mm. Och det gör att de sannolikhetsberäkningarna blir för komplicerade, och jag tror inte heller att de motsvarar verkligheten.
Nu ska vi få in polisperspektivet. Nu har du suttit och lyssnat väldigt länge, Anders. Så du får en väldigt öppen fråga. Vad tänker du när du lyssnar på den här diskussionen?
Jag tänker att den belyser på ett väldigt bra sätt problematiken och svårigheterna i det. Och jag vill knyta tillbaka lite till det någon i lyssnarpanelen sa. Om man ser det ur medborgarnas perspektiv, vad är det som är så svårt? Hur kan vi tillåta det här? Och vi är övertygade om att både Johan Eriksson och Mirja och Christian också har förståelse för det perspektivet. Och det också belyser ju varför vi behöver ha en vägledning eller en metod för hur vi ska bedöma de här fallen. Så att det är alla rimliga perspektiv.
Men tycker du att det låter som en väg att gå, att närma sig det där mer? Det finns ju till exempel, jag har förstått det på dig Christian, som att du lite grann hoppas på att Högsta domstolens utslag kommer att ge dig så att säga rätt i att det här vore ett sätt att värdera bevis framöver mera.
Jag tror att med tiden så kommer även jurister att använda mer av matematiskt tänkande i sin bevisvärdering. Det är ju, jurister är ju alltid de sista i alla samhällsutvecklingar. Vi är alltid de mest konservativa och långsamma. Det här är ju, Bayesiansk metod tillämpas ju i massvis av andra kontexter idag när man ska göra riskbedömningar på kärnkraftverk eller om man ska placera i hedgefonder eller vad man nu ska göra för någonting. Mm. Så jag tror nog att juristerna kommer dit också så småningom. Sen vet jag inte om jag får uppleva det själv.
Vi får se, Anders, nu får du ta vid igen.
Nej, men det är uppenbart att det behövs mer vägledning från Högsta domstolen, att domare och i förlängningen vi poliser får ledstänger i hur vi ska värdera de här sakerna. Och i Johan Erikssons resonemang så hamnar vi, och till viss del vad du säger också Mirja, så hamnar vi och tittar på de enskilda bevisuppgifterna, och vi, så att säga, vad kan vi prata om just det här? Och ju närmare man tittar på någonting, desto fler osäkerheter dyker det alltid upp, utan det handlar ju, som jag ser det, att backa ur på något sätt och se helheten.
Har du suttit och skruvat det många gånger i rättegångssalen just när du har sett att din bevisning smulas sönder på det där sättet?
Ja, men det är klart att och det kan man ju också förutse i någon mån, att det här kommer att prövas på ett sätt, det här kommer att värderas på ett annat sätt än vad jag tycker att det ska göras.
Jo, men jag tänker just det du sa, att varje del, trots att helheten, du då tycker att helheten väger väldigt starkt för att ni har rätt gärningsperson och han är skyldig, men sen så blir det som i Märsta målet att man dissekerar just.
Ja, men absolut. Visst kan jag känna en sån frustration. Samtidigt så vill jag vara tydlig med att vi ska inte röra oss i en riktning där en magkänsla om hur någonting ligger till ska vara styrande eller bärande. Att så här, ja, men det är nog han som har gjort det. Titta vad mycket som finns. Utan det ska fortfarande vara ett rättssäkert förfarande.
Den andra extremen är ju en AI-robot där man matar in värden och så kommer det ut ett utslag.
Ja, men precis. Och vi behöver, och skälet till att det här är svårt, det är ju att det är människor som sitter och gör bedömningarna. Det är människorna som begår de här gärningarna, det är människor som utreder, det är människor som värderar och till syvende och sist dömer. Och det är klart, den mänskliga faktorn i det här behöver vi. Det är ju lätt att tro att man som polis vill få så många gärningsmän dömda som möjligt. Jag tror att det är viktigt att vi som representanter för rättsstaten strävar efter korrekta domar, rätt domar. Men om jag ska uttrycka mig lite slarvigt, om vi inte får styr på hur vi gör det här och vilka metoder vi använder för bevisvärderingen, då skapar vi också en situation där, som ges uttryck lite för ibland, att människor inte litar på statens förmåga att upprätthålla lag och ordning.
Alltså att en skyldig går fri, är det lika jobbigt som att en oskyldig hamnar i finkan, Mirja?
Nej, det är inte. Det är ju... Som domare så är det absolut värsta som kan hända att man dömer någon oskyldig. Men det är klart att vi inte vill fria skyldiga. Och jag menar, det kan ju finnas en apropå frustration. Alltså om man känner eller tror sig veta att den här personen är skyldig men bevisningen inte räcker. Och så att man måste ogilla åtalet. Då, det är ju också frustrerande. Men samtidigt så alltså som Anders var inne på, domstolarnas uppgift är ju inte att sätta dit folk, utan vår uppgift som domare är att värdera den bevisning som läggs fram.
Då ska vi ta den sista delen av djupet om brotten och bevisen, och det ska handla om huruvida det lönar sig för mycket för en misstänkt brottsling att tiga sig genom polisförhör.
Mm.
För en kritik som rests från åklagare och polishåll är hur misstänkta gängbrottslingar har lärt sig att säga inga kommentarer på alla frågor från polisen ända fram till dess att förundersökningen är klar. Och då kan de ta del av exakt vilka bevis åklagaren sitter på och därefter anpassa sin berättelse efter det. Och de lyckas då ofta presentera förklaringar som skapar rimligt tvivel. Anders Karlsson, är det här något du känner igen?
Det gör jag absolut.
Och hur ser du på problemet då? För det är ju man har ju rätt att tiga även i svenska domstolar. Det är inte bara you have the right to remain silent som det heter.
Nej, men precis. Och det är en viktig princip. Och den principen handlar ju om att du har ingen skyldighet att uttala dig. Och du behöver inte medverka i utredningen om egen skuld. Eller annars för den delen heller. Och i någon mån så handlar det ju om att placera på ett ganska tydligt sätt var bevisbördan ligger. Att det är staten som ska bevisa din skuld och du ska inte bevisa din oskuld.
Men får jag fråga dig en grej? Om vi tar Märstafallet som exempel. Mm. Att den här personen, nu vet inte jag exakt hur det var i förhören, men låt säga då för resonemangets skull. Det var offrets blod på jackan som hängde i hans tambur. Det var hans fingeravtryck på patronhylsorna. Om han på frågor från polisen säger inga kommentarer, han försöker inte ens förklara detta. Tycker du att det borde straffa sig mer än det gör idag, så att säga, i hans trovärdighet sen?
Alltså jag tycker man ska se på vad som händer sen. Vi kan hålla ett antal förhör med misstänkta som väljer att nyttja sin rätt att inte uttala sig, svara på inga kommentarer. De kan till och med, de vill inte ens utveckla varför de inte vill lämna några kommentarer eller på direkta frågor om de är rädda eller oroliga för repressalier, så kan svaret fortfarande bli inga kommentarer.
Är det mer regel än undantag i gängkriminalitet?
Ja, men det skulle jag säga, och det är väl ett uttryck för den, det man kallar för tystnadskulturen eller den kulturen som råder i de här kretsarna, att man pratar inte med polisen. Och samtidigt som det kan finnas vinster med att inte uttala sig i utredningen, för när man sitter i polisförhör så har man inte tillgång till hela utredningen annat än den bevisningen som polis och åklagare har valt att lägga fram. Däremot, när utredningen är klar så har man ju då rätt att förbereda sitt försvar, och då har man rätt att läsa igenom den utredningen som finns, och då ser ju den misstänkte och försvararen precis all bevisning som åklagaren har för avsikt att väcka åtal på och sen kommer att presentera inför domstolen.
Och då kommer de där förklaringarna, till exempel om en jackan, den har hängt i min tambur i 4 månader och under den tiden har 25 gängkriminella gått in och ut och det måste vara någon av deras jacka och så vidare.
Ja, men precis, och då får vi inte sällan en, om jag ska vara lite slarvig, en välsnitslad berättelse som går höger och vänster och hanterar alla de här besvärande omständigheterna var och en för sig, så att det blir en berättelse. Det här kommer oftast väldigt sent i utredningen. Det kommer sällan först i tingsrätten, utan det är snarare så att om man har läst utredningen så påkallar man ett nytt förhör och så vill man berätta. Ja, nu förstår jag. Och det är klart att det är ju ett problem att vi inte får en berättelse tidigare som hjälper oss att värdera vissa fynd. Att vi får kanske den här rimliga förklaringen, som i och för sig kan vara rimlig och förklarlig, tidigare. Mm. Och det gör, jag tror att det vi ser är att de principerna som finns om rätten att inte uttala sig och omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen, den har gjort att de här relativt skickliga gärningsmännen och vana, för det ska vi komma ihåg att just gängmiljö, det här är människor som begår brott väldigt ofta av olika typer. Det är inte den här tillfällighetsmördaren, om jag får uttrycka sig så, som har en relation med sitt offer. De brotten är vi i regel ganska bra på att utreda. De här sprider bevis.
Men de här har lärt sig den hårda vägen. Så
ja,
att säga.
Och de taktiserar, upplever jag, ganska mycket i sitt förhållningssätt under förundersökningen.
Mirja Högström, från domarperspektiv, hur upplever ni det där då? Att det kommer en berättelse då?
Ja, alltså, jag håller med. Det är ju väldigt ofta så att det kommer en berättelse först i slutet av, alltså inför att man väcker åtal, alternativt faktiskt först i tingsrätten.
Är det ett problem då på något sätt för rättstryggheten om vi väljer att säga så?
Alltså jag vet inte riktigt vad du menar med problem. Alltså den utsagan måste ju vi värdera på samma sätt som alla andra utsagor. Mm. Och då, det är inte så vanligt att man läser i domar att att säger domskälen att man då säger att den här utsagan framstår som en ren efterhandskonstruktion, uppgifterna är vaga, går inte att kontrollera och ja, så att alltså, den värderingen kan ju göras.
Så det straffar sig emellanåt att tiga sig igenom hela
alltså, undersökningen? Alltså det skulle kunna göra det. Alltså, jag vill inte säga någonting alltså, hur det är i alla fall, men det kan leda till att domstolen värderar den här utsagan, alltså, tillmäter en väldigt låg trovärdighet.
Ni har utrymme att göra en sån absolut bedömning. Okej, Anders, vad ville du säga?
Nej, men jag tänker att det här går ju lite mot det som man brukar prata om, utredningens robusthet och utredningskraven. Att vi ska utreda de alternativa hypoteserna, vare sig det gäller gärningsmann eller tillvägagångssätt eller vad det nu kan tänkas vara. Men jag tror att inte heller den bedömningen huruvida en berättelse ska anses eller kan bedömas som en efterhandskonstruktion, inte ens den bedömningen upplever jag att det finns en tydlighet och förutsägbarhet i när en sån berättelse kan vara en uppenbar efterhandskonstruktion.
Vad säger du om det, Mia?
Ja, nej, men jag förstår det, för det är inte alla domar man läser det här. Det är ytterligare ett skäl till att jag tror att det här HD-avgörandet är väldigt viktigt. För det här är också ett nytt sätt att förhålla sig till förhör, alltså polisförhör och alltså vad man säger och när man säger det. Upplever jag att det har kommit de senaste åren.
De här inga kommentarer teoremet.
Ja, precis. Så att säga. Ja. Och precis som Anders var inne på, de här affektbrotten, de är ju polis och åklagare liksom vana vid att utreda. Det finns ofta mycket bevisning. Men det här är ju liksom ett nytt fenomen, skulle man kunna säga.
Vi ska lyssna en sista gång på advokat Johan Eriksson, som kanske inte så överraskande ser risker med om man skulle rucka lite grann på den här muntlighets- och omedelbarhetsprincipen.
Det finns kunskaper om hur människor agerar när de blir misstänkta för allvarligt brott som nästan bara advokater har, därför vi träffar dem.
Du tänker i början där då, ja, inledningsskedet?
Man kan vara rädd, man kan vara rädd för andra, man kan skydda andra. Det kan finnas liksom en oerhört massa olika anledningar till att man i förhör inte riktigt vet hur man ska agera.
Och då väljer du att säga inga kommentarer?
Man kan välja att säga inga kommentarer. Man kan välja att ljuga, vilket är ganska vanligt. Alla människor är ju faktiskt inte tysta. Vanligt folk ljuger. För att man vill dölja att man har varit otrogen. Eller det kan ju finnas så. Nästan alla människor bär ju någon form av hemlighet som man inte vill ska komma fram. Och att då tänka sig att man ska använda sig av uppgifter i förhör som dessutom kommer fram på ett sätt som aldrig kan bli samma rättssäkerhet för som uppgifter du lämnar i en domstol. Att det ska binda dig eller att det ska leda till att de uppgifterna används som ensam bevisning, det kan jag bara inte tänka mig faktiskt.
Men om man tar det andra, den bild man ofta får nu, det är ju den motsatta, att man tiger sig igenom, väl medveten om vad man gör, och så väntar man tills förundersökningen är klar och sen så anpassar man sin förklaring precis efter vad som står där. Är det tillfredsställande då?
Ja, därför, det är ju så här det funkar, att om staten kan föra en fullständigt övertygande bevisning om din skuld, spelar det nog faktiskt inte så stor roll vad du säger. Men om bevisningen är sån att den består av en rasande massa indicier och du avvaktar med att lämna dina uppgifter och sen väljer att försöka klura ut några förklaringar, så vill man nog för det första säga att den som gör så är alltid skyldig, för annars kan man ju berätta som det är. Det är nog inte min bild, att man alltid kan berätta som det är, eftersom det finns en massa kriminella regler som säger att man inte ska göra det, eller man kan skydda sina barn eller vad det kan finnas allsköns skäl till det. Det är det första. Så jag tycker att man liksom på något sätt genom att säga så skjuter ifrån det egna ansvaret för bevisning. Alltså det, den som anklagar någon för något ska faktiskt försöka bevisa det.
Johan Eriksson, advokat. Christian Dahlman, jag tänkte vi skulle ge lite kontext till det här. Varför har vi i Sverige den här principen och varför tycks den vara så helig, den här muntlighets- och omedelbarhetsprincipen?
Ja, men det är ju som sades tidigare, att det handlar ju om att det finns en rätt till tystnad därför att bevisbördan ligger helt och hållet på åklagarsidan. Och omedelbarhetsprincipen handlar ju om att du inte ska kunna bli dömd på några andra grunder än de saker som har kommit fram vid huvudförhandling. Och det handlar ju också om en rättssäkerhetsgaranti, att du ska ha en möjlighet att försvara dig mot allt som kan hållas mot dig. Om jag får säga här, när jag lyssnade på Johan, att jag håller helt med Johan här om att det finns en stor fara i ett resonemang som handlar om att man tänker så här: ja, men den här personen beter sig precis som en skyldig person skulle göra, så då är han nog skyldig. Det där är ett, så får man absolut inte resonera, därför att det finns en hel del forskning. Johan pratar ju om yrkeserfarenhet, men det finns ju också forskning från USA om detta, att faktiskt oskyldiga personer ganska ofta beter sig på ett sätt som man kanske förväntar sig att en skyldig person skulle bete sig. Samtidigt så förstår jag frustrationen från åklagarsidan förstås.
Anders?
Nej, men jag tänker att Johan Eriksson säger någonting viktigt här, att vad en misstänkt säger eller inte säger ska inte ligga som ensam bevisning. Och det har han ju helt rätt i. Och det finns ju en tendens, om jag bara går till mitt eget skrå, att vi värderar, gör en bedömning utifrån hur någon säger någonting snarare än vad de säger. Det vill säga, vi lägger in vår egen uppfattning om hur vad som är sant och inte. Och det finns, för att gå in i det forskningsspåret, även forskning, även om jag inte kan sätta någon fotnot exakt nu, som säger att vi poliser är inte bättre än någon annan på att bedöma huruvida någon ljuger eller inte. Marginellt möjligtvis. Men vi har kanske den uppfattningen. Min poäng är att avsaknaden av en förklaring, den skapar inte bara utmaningar i utredningsarbetet, utan det finns också, det kan också skapa problem för en misstänkte själv som väljer att inte uttala sig om besvärande omständighet och blir häktad under lång tid med restriktioner, kanske helt i onödan. Hade vi fått en förklaring tidigare så kanske den här personen inte hade blivit häktad, och på samma sätt så behöver vi ibland häkta människor, och domstolar häktar inte människor bara för att de är tysta, utan det ska föreligga minst skälig misstanke eller oftast sannolika skäl. Så det är inte bara tystnaden man häktas på, men vi tvingas säkra de här muntliga uppgifterna som vi bedömer ändå kommer genom att häkta människor på det som kallas för kollisionsfara, att man ska kunna påverka utredningen, ta del av utredningen, anpassa sin
berättelse. Och då kan de sitta ganska länge.
Då kan de sitta ganska länge, kanske i onödan.
Kritik för. Mirja, din take på den här frågan om omedelbarhetsprincipen och så.
Jag är ju fostrad med den, och jag har svårt att tänka mig ett lika rättssäkert alternativ. Alltså, och det är ju också så att om alternativet skulle vara att man ska lägga uppgifter som personer har lämnat under förundersökning till grund för vår bedömning, och det inte finns några uppgifter där, då blir det ju ganska fattigt.
Alltså tystnaden kan inte i sig läggas till grund
Nej,
för någonting.
Nej, och där, jag håller med Johan Eriksson när han säger att alltså, det är ju åklagaren som har bevisbördan, och det är åklagaren som ska lägga fram bevisning. Och precis som Anders säger så handlar det ibland om hur robust den här bevisningen är. Är bevisningen robust, då spelar det ju ingen roll om någon sitter och ljuger eller sitter tyst. För då har man ändå en fullständig bild av vad som har hänt. Och det är väl det man ska, och jag tänker på det vi började det här programmet med, nämligen balkongfallet. För där lägger ju, jag håller inte riktigt med Christian Dahlman att det är helt värdelöst, utan där lägger HD fast en metod som handlar om att åklagaren ska lägga fram bevisning som styrker åtalet. Och först därefter, om åklagaren inte når upp till det beviskravet, då är det ointressant, då ska man ogilla. Men om åklagaren gör det, ja, då ska man titta på vad den tilltalade säger.
Christian Dahlman, du får konkludera detta och sen ska vi gå in på upploppet.
Okej, alltså det är ju... Alltså mitt problem med balkongfallet är ju, visst säger den det som du säger, att, men det är ju egentligen något vi redan visste innan det fallet, nämligen att åklagaren har bevisbördan. Men du nämnde det här med robusthet. Jag tänker att de här situationerna där någon tiger sig igenom förhör och sen kommer kanske vid själva rättegången med en förklaring som då överraskar åklagaren, ofta kan ge upphov till robusthetsproblem. Därför att vad som händer då ofta, därför jag känner till vissa fall, jag sett det så, där man då har haft forensiker som har svarat på vissa frågor. Och då har de frågor de har svarat på, de har ju varit utifrån utredningen, de har ju inte svarat på frågan, kan det gå till på det här alternativa sättet? För den förklaringen har ju inte kommit förrän i huvudförhandlingen. Och då så har jag sett fall där den här forensiska experten sitter i domstolen och helt plötsligt vid sittande bord måste svara på, ja, nu har vi fått en alternativ förklaring till det här blodspåret, skulle det ha kunnat uppkomma på det här sättet? Och då är det, sitter forensiken ofta i det läget att, ja, hade jag fått den här frågan för flera månader sedan och kunnat undersöka det här hemma i labbet, så hade jag kunnat komma med ett bra svar, och då kanske jag hade kunnat svara nej. Den här förklaringen är omöjlig. Men när jag sitter där i domstol så är jag tvungen att säga något i stil med att jag kan inte utesluta den, och då har liksom advokaten rått hem den poängen. Mm. Så det är ju en sån problem som ofta kan uppkomma.
Nu har vi djupat även i den här aspekten av bevisvärdering och rättsväsendets svårigheter och möjligheter. Jag tänkte avsluta med lyssnarpanelen, Linnea och Vivica. Om vi börjar med Vivica Stixelius, tankar, reflektioner, frågor efter all denna långa diskussion?
Ja, jag tycker att rör man sig i kriminella kretsar så ja, då gör det faktiskt inte mig så mycket om någon blir oskyldigt dömd. Kanske inte då till livstid, men åtminstone för att ha påverkat den här situationen. Man är ju medskyldig på något sätt om man har hanterat ett vapen som har använts för brott. Och sådana saker, så att man borde åtminstone, men nu vet jag att han inte åtalad för just det, men man borde kunna åtala flera saker på en gång, tänker jag.
Mm, jag så tror att faktiskt han var åtalad för just vapenbrott i det här fallet.
Jo, men, och det men vapenbrott, det läste jag i Aftonbladet var det väl, ja. Mm. Men även andra saker liksom, ja.
Men får jag ta fasta på en grej du säger där? Är det inte så att det vi då offrar, om vi skulle börja tänka så, är rättssäkerheten som sådan, även om många kan hålla med dig om att en sån där kriminell typ borde väl sitta inne helst för att den ställer till sig mycket elände?
Ja, jo, det är rättssäkerheten man offrar, ja, det är det ju. Men,
men i andra vågskålen ligger då, tänker du?
Människors behov av att inte bli nedskjutna. Mm. Eller skadade, utsatta för våld. Jag menar, jag tänker också då på våldtäktsrättegångar där våldtäktsmän blir frikända och sedan begår de flera våldtäkter. Mm. Och alltså sannolikheten då för att de faktiskt är skyldiga är väldigt, väldigt hög.
Ja, den är extra knepig där, tänker jag, eftersom det sällan finns fler än offer och gärningsperson närvarande i rummet när det där brottet sker. Linnea, dina tankar om?
Nej, men jag tycker att den här diskussionen också visar hur komplext det är. Och sen är det ju tyvärr så att det spelar egentligen ingen roll hur många vi låser in så länge nyrekryteringen fortsätter i den här takten. För varje person vi låser in står ju 10 barn till som rekryteras. Så jag tänker vi behöver ju dels få fler dömda, men vi måste också stoppa nyrekryteringen.
Men du tänker annars inte att om den här tuffa killen med BMW och guldkedjorna plötsligt sitter inne, att det ändå påverkar nyrekryteringen?
Nej.
För det verkar inte så lockande att vara den personen. Borde
ja,
inte
fast det är också
lockande.
Status och sitta inne. Ofta har man ju fester när de kommer ut till exempel. Så att det är också en markör. Det kan ju också vara lite coolt att ha suttit inne. Mm. Så att jag tänker att vi måste göra både och. Dels få till liksom en bättre brottsbalk och titta på det här anonyma vittnen till exempel och straffskärpningar, men även verkligen få stopp på nyrekryteringen av barnen till gängen. Det är jätteviktigt.
Om vi tar ett sista varv just kring den sista frågan, alltså nu är det utanför det vi egentligen pratar om här, men Anders, det förebyggande arbetet, det är ju många som pratar om det.
Ja, men absolut, och det är klart att den här gängkriminella med BMW och guldkedja sitter inne. Det kanske inte är jättelockande, det kan det vara för vissa, men någon gång har han haft en BMW och en guldkedja. Det kan vara tillräckligt lockande för någon. Självklart är det förebyggande arbetet den långsiktiga lösningen.
Och stämmer det att det inte är tillräckligt stigmatiserande i vårt samhälle eller i vissa delar av samhället att sitta i fängelse?
Svårt att bedöma, tycker jag. Jag tror snarare vi behöver titta på vad är det för alternativ de här ungarna har.
Eller upplever sig ha.
Eller upplever sig ha, exakt. Så det ser jag som helt, den långsiktigt helt avgörande.
Christian Dahlman, ser du någon risk att rättssäkerheten faktiskt är i fara. Att vi kommer att vikta om, att vi kommer att acceptera som samhälle en högre grad av risk för oskyldigt dömda bara för att få liksom tuffa till oss.
Det återstår väl att se om Vivica får bestämma, så blir det ju på det sättet. Hon förespråkade ju just detta att om man är kriminellt belastad och om man tillhör ett gäng, så ska det liksom, då gör det inte så mycket om man inte är skyldig till just det brottet man
är
åtalad.
Tror nog i och för sig att det är en ganska stor del av allmänheten som skulle kunna tänka så.
Men en sak man kan tänka på då är, vänta lite, om vi skulle göra på det sättet, vad ger vi i så fall de här personerna för incitament att avstå från brott? Om de vet det att, jag menar, jag är ju redan kriminellt belastad, det ingår i det här gänget, spelar ingen roll om jag utför det här brottet eller inte, för jag kommer ju ändå dömas guilt by association, då försvinner ju hela den tänkta avskräckande effekten med att straffa människor. För de här människorna vet ju att jag blir straffad ändå. Det spelar ingen roll om jag fortsätter brott eller inte.
Kvartal har som motto att den som lyssnar och läser ska tänka själv. Och jag tror att den som har lyssnat på det här har fått en hel del att tänka på. Jag hoppas att ni har haft stor glädje och nytta av detta avsnitt av Djupet om brotten och bevisen. Jag tackar vår panel, Mirja Högström, domare, och Christian Dahlman, professor vid juridiska fakulteten i Lund. Anders Karlsson, utredningsledare, polisregion Stockholm. Vi hörde också advokat Johan Eriksson, och vår eminenta lyssnarpanel bestående av Linnea Lindqvist och Vivica Stixelius. Stort tack allihop för att ni var med.
Tack. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Och därmed, kära lyssnare, är det här avsnittet av Djupet om brotten och bevisen slut. Och för er som gillade detta kan jag tipsa om det första avsnittet av den här podden. Då handlade det om kärnkraft. Är den framtiden? Och hur ska den i så fall byggas till att bli lönsam och säker? Jag heter Jörgen Wittfeldt och säger tack för denna gång. Vi hörs snart igen. Hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.